Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden.
Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till Tyst vittne. En podd där vi diskuterar mord och försvinnanden. Och med vi så menar jag såklart Alex och
Jenny.
Om ni varit med och lyssnat tidigare så har ni säkert märkt att vi tog ett ganska så långt uppehåll. Och den enkla förklaringen till det här är väl livet. Året började med både prövningar och mycket jobb för oss båda, vilket innebar prioriteringar. Och Tyst vittne fick ta en paus. Men nu är vi tillbaka med en sommarsäsong. Glöm inte att du kan komma med förslag på fall som vi tar upp i podden. Skriv till oss på Instagram eller Facebook där vi heter Tyst vittne The Pod. Nu kör vi igång. Idag kommer vi prata om Tove, en ung kvinna som berövades livet på ett avskyvärt vis. Våra tankar går ut till hennes familj och nära. I detta avsnittet använder vi oss av fiktiva namn för de dömda kvinnorna. Anledningen till detta är enkel. Tove förtjänar att hedras och hennes namn och berättelse ska inte glömmas medan gärningsmännen faller i glömska. Tove tog studenten 2020 med goda betyg. Hon började på läkarlinjen i Linköping men hon blev lite osäker på om hon hade valt rätt yrke så hon tog ett sabbatsår för att jobba på en skola i Vetlanda. Och där var hon mycket omtyckt av både elever och kollegor. Hon spelade fotboll och det var ett av hennes största intressen. Toves pojkväns mamma har sagt att Tove var världens gulligaste och att de hade en bra relation.
Idag kommer vi berätta om de inblandades relation till varandra, om vittnesmålen och domen. Vad som startade det hela var att 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda, natten mellan den 15 och 16 oktober 2022, efter att ha gått hem tillsammans med två av hennes vänner. Vi kan väl börja med relationen mellan Tove, 21 år, och de övriga två kommer vi kalla Anna, som var 18 år, och Ebba, som var 20 år gammal. Enligt Toves syster var Tove och Annas relation bra. Systern Tove, Anna och Ebba ingick i ett större kompisgäng som hittade på saker tillsammans. Gänget ville inte riktigt släppa in Ebba till fullo, men ändå umgicks de. Ebba hade startat flera rykten och bråk mellan sig och Tove, men också mellan andra i gänget. Till exempel hade Tove kontakt med en kille som Ebba blev förbannad över för att hon tyckte att Tove inte fick prata med honom. Och det fick inte heller någon annan.
Det var märkligt, varför inte det?
Ja,
varför får man inte...
det var hans. Hans.
Hennes.
Det var hennes tydligen.
Ja, det var någon hon tyckte om kanske.
Mm. Ebba hade också försökt förstöra relationer mellan systern och hennes pojkvän. Hon spred även otrohetsrykten om Tove.
Och då var det Toves syster och hennes pojkvän,
ja,
som
exakt.
Ebba försökte förstöra emellan.
Ja.
Så hon var inte bara på Tove.
Nej. Under pandemin blev det inte så mycket att de umgicks, men enligt Toves syster så spreds det rykten så fort någon av dem var i kontakt med Ebba. Tove mådde enligt systern dåligt av bråken och hade ångest. Enligt Toves pojkvän var det många som Ebba inte längre var vän med eftersom att hon snackade så mycket skit. Han berättar att i början av deras relation var Tove hemma hos honom. Och Anna och en annan kompis, till Anna då, kom dit och ville komma in och snacka. Anna var väldigt arg och ville att Tove skulle komma ut. Anledningen var att Tove tidigare dejtat Ebbas ex och berättat för honom att Ebba hade varit otrogen medan han var tillsammans med Ebba.
Okej, ja, nu är det mycket här.
Ja.
Så bara så att jag är rätt på det.
Mm.
Okej, så vi har Tove som är henne som vi pratar om.
Ja.
Och så har vi Toves syster. Och sen har vi Toves pojkvän.
Ja.
Och sen har vi då två tjejer.
Ja.
En heter Ebba och en heter Anna.
Ja.
Fiktiva namn.
Mm.
Och Ebba är den som startar en massa drama, känns det som. Ja. Och sprider rykten och sätter igång saker. Så hon blir liksom lite... hur ska man säga, utanför gruppen, för att de tycker väl antagligen att det är skitjobbigt.
Yeah.
Och det som då hände nu då när den här Anna,
mm,
med en kompis som egentligen inte vi säger något namn på,
nej,
kom hem till Tove och hennes pojkvän,
mm,
var på grund av att Tove hade sagt saker till Ebbas ex,
yeah,
om att Ebba hade varit otrogen.
Yeah.
Så Anna som Ebbas kompis då kommer in och bara, det är inte okej, okay, typ.
Ja, yeah, exakt. Anna var förbannad för att Tove hade sagt till Ebbas ex att Ebba hade varit otrogen mot honom medan han var tillsammans med Ebba.
Okej, okay, jag är med.
Mm. Tove vägrade då vid detta tillfälle komma ut för att prata för att hon var rädd. Och nu hade då Ebba anslutit,
okay,
till Anna och den andra kompisen för att hon också ville prata med Tove. De ville, mm, att hon skulle komma ut och prata, mm, eller att de skulle komma in och prata. De ville snacka med henne.
Mm.
Men då pojkvännen bad dem att dra därifrån.
Mm.
Vilket de gjorde. Så detta är bara ett av de tillfällena där det var lite drama helt enkelt.
Och när var nu detta? Du sa det men jag har glömt redan.
Det var i början av Tove och hennes pojkväns förhållande.
Ja, okej. Okay. Så det är, de var väl tillsammans ungefär 1,5 år?
Ja,
det som.
Precis.
Ja.
Tove och hennes syster flyttade till sin pappa våren 2021. Och de hade sitt rum i en utbyggnad av fastigheten. Efter nyår 2022 så upptäckte en granne något som såg ut som brännmärke eller sot på fasaden av den här utbyggnaden. Det var något som var instucket under dörrfodret, någon slags papper eller kartong. Pappan tog det och lade det i en plastpåse i källaren. Och det sjuka med detta är, som säger väldigt mycket om vad hennes pappa tänkte och tyckte om relationen, ja, Toves pappa, var att i denna stund när, när grannen upptäckte detta och sa det till honom, att han tänkte på Ebba.
Ja, det är sjukt.
Det är sjukt. Det förklarar väldigt mycket och då inser man liksom som utomstående att relationen tjejerna emellan då inte var bra.
Ja, och att folk i omgivningen visste om det.
Ja,
och att det var
precis
någonting som fanns. Det var liksom ingen överraskning för människor,
nej,
att de inte var vänner med varandra. Eller att det var mycket drama med dem,
ja,
emellan.
Exakt.
Och också, inte bara det, bara att han tänker att det skulle kunna vara en sån ung kvinna som någonstans antagligen försöker starta någon form av brand i ett hus.
Ja.
Jag menar, det säger ganska mycket om, mm, vad man tror att den här kvinnan är kapabel till redan,
exakt,
innan någonting har hänt.
Ja.
Alltså vilket rykte hon har om sig.
Mm. Och vi kommer komma tillbaka lite till detta om den här branden. Men jag vill nu nämna att i rättegången så har Anna vittnat om att Ebba bara några dagar innan det upptäcktes då att någon hade eldat. Då har hon sagt att hon ville bränna Tove och hennes syster inne genom att med tidningspapper och handsprit sätta eld på deras dörr.
Och man hittade det här under fodret på en dörr.
Ja,
ja,
precis.
Rätt intressant. Så, mm, det, rättegången som du pratar om, det är ju egentligen
rättegången
om Toves död.
Mordet, ja.
Mm. Mm. Så att det är egentligen två skilda händelser vi pratar om. Vi pratar,
exakt,
då om ett försök till någon form av brand och sen har vi ju Toves,
ja,
död som är en helt annan händelse.
Precis,
ja,
men de tog upp detta då eftersom, ja.
Ja, det hände ju innan hennes,
ja,
död.
Exakt.
Det säger ju mycket.
Och hon ville detta på grund av att hon tyckte att systrarna inte respekterade henne och att de gjorde allt för att förstöra hennes liv. Och Ebba ville att Anna skulle vara med när hon gjorde detta.
Mm. Mm. Lite psykologiskt där.
Ja, galet.
Och ta med Anna på det.
Ja.
Mm.
Så detta är då bara lite om hur deras relation var och olika beteenden och händelser.
Mm. Men de har varit vänner vid något tillfälle ju, för att de var en vängrupp.
Ja, de var en vängrupp, men det var ju liksom genomgående så här drama och händelser liksom.
Mm.
Men det kanske det är den åldern, jag vet inte.
Nej, men jag vet att det är mycket drama bland unga kvinnor.
Mm.
Inte alla, definitivt inte. Men utifrån mitt jobb och utifrån egna erfarenheter så har jag varit med om att man bråkar, det är intriger, man startar draman och så vidare. Men det är ju extremt sällan att det leder fram till någons död.
Ja, och jag tycker att steget är extremt när de försöker sätta eld.
Ja.
På en byggnad. Alltså det är hemskt.
Alltså redan där har man ju gått över.
Mm.
Alltså det är svårt att säga gått över gränsen, för att det var... Mm. Var finns den? Men jag menar, redan där har hon ju bevisat vad hon är kapabel till att faktiskt göra.
Ja, tankarna.
Ja.
Hon har ju fått en tanke om att, oh, det här är en idé. Mm.
Men så vill vi också vara tydliga med att hon har väl inte blivit dömd för branden?
Jo, det än. Kommer vi återkomma till. Hon blev dömd för skadegörelse.
Hon blev det.
I och med branden.
Mm. Mm. Men skadegörelse är inte försök till någon form av mordbrand och så här. Mm. Mm.
Den 15 oktober 2022 var Tove hos sin pojkvän som tillsammans med en kompis spelade tv-spel. Tove drack lite under kvällen och ville gå ut, men pojkvännen ville inte följa med så att hon gick ut på egen hand. Samma kväll förfestade Ebba och Anna på annat håll. De tre kvinnorna hamnade sedan på samma uteställe, Nöjet. Tove anmäldes försvunnen dagen efter och eftersökningarna drog igång. Vetlanda är inte särskilt stort och invånarna var oroliga. Måndagen den 17 oktober. Anna och Ebba anhölls efter förhör misstänkta för människorov. Under förhören pratar de först inte mycket alls. Senare säger de saker som inte låter trovärdiga. 3 dagar senare den 20 oktober häktades de på sannolika skäl misstänkta för människorov. 2 november häktades de om och senare samma dag hittade polisen Tove död. 7 november utökades brottsrubriceringen till mord och gravfridsbrott. 17 mars 2023 väcktes åtal för mord och grovt gravfridsbrott. Rättegången satte igång 27 mars.
Jag sa ju verkligen hänt en hel del under den här perioden. Det är mycket som händer på kort tid.
Precis.
Mm. Det var mycket som hände på kort tid.
Men vi går igenom lite vad som sades under rättegången. Jag tänkte vi skulle börja med pojkvännen. Han och Tove pratade i telefon klockan 01.49, vilket då alltså har blivit den 16 oktober.
Mm.
Och Tove sa att hon hade bråkat med Ebba, men att hon skulle följa med henne och Anna för att snacka. Han rådde henne till att inte följa med dem. Och det var för att de inte hade haft kontakt på ett halvår på grund av de tidigare dispyterna.
Alltså tjejerna emellan då?
Ja, exakt.
Ebba och Tove hade inte haft kontakt.
Nej.
Nej.
Han litade inte på tjejerna då det hade varit så mycket bråk och skitsnack. Tove verkade glad och var redan utanför Ebbas bostad. Och han sa till henne då att ringa om det behövdes. Han försökte få kontakt med henne igen senare. Klockan var då strax innan 6 på morgonen. Men han fick inget svar, vilket var ovanligt och hon alltid brukar svara. Han ringde eller smsade, det var lite oklart, till Anna och Ebba utan svar. Han blev dock senare uppringd av Ebba som i stort sett återberättade vad han och Tove redan hade pratat om då vid 10:02 på natten. Att de hade bråkat och hon följde med hem till Ebba tillsammans med Anna för att prata ut om bråket. Men vad som hade tillkommit historien då var att Ebba sa att Tove hade gått därifrån vid 3 på natten och att de inte hade rätt ut bråket.
Mm-hmm. Så det är egentligen Ebba som då berättade för Toves pojkvän att Tove hade varit hemma hos Ebba, men gått därifrån vid 3 utan att de hade rätt ut något.
Ja,
men jag fattar.
Okej, vi går in på Ebbas version av vad som hände, rättegångsversionen nu då. För att kom ihåg att under tiden de var anhållna, gripna och sen häktade, då var det en del olika historier. de har jag valt att inte ta med för att det är väldigt rörigt, utan nu fokuserar vi på rättegången, för det är det som gälls helt
enkelt. Ja, men precis. Men initialt så, om jag har förstått rätt, så sa hon väl att hon inte visste någonting om vad som hade hänt Tove, och att Tove hade gått, varit hos henne men gått därifrån. Ja. Så att någonstans, alltså hon ljög ju i början för polisen. Mm. Och sen efterhand, troligtvis, nu vet jag inte, men troligtvis efterhand som saker och ting nystas upp, vittnen pratar, bevis fram, kommer fram och så vidare, så har väl hennes historia då förändrats.
Ja, och det är ju mer polisen kommer på under förhör med andra, vilket vi kommer komma in på också, så märker de ju att deras historia inte är trovärdiga. Det stämmer ju inte.
Mm.
Men vi kommer komma till det.
Mm.
Så enligt Ebba, vid stängningstid på utestället Nöjet, säger Ebba att Tove hade satt sig ner vid henne och sagt: "Hur känns det att vara sämst i världen?" Varpå Ebba, som enligt henne då blev väldigt chockad över Toves kommentar, knuffar omkull Tove, och Tove hoppar på Ebba och slår henne.
Mm, jag fattar. Så Tove satt sig på huk typ vid henne?
Eller vid det här båset hon satt. Anna var där, försökte skydda Ebba för slagen. Anna och Ebba gick ut utanför och pratade om att de kanske skulle slå Tove en bit bort och sen bara lämna henne där. Tove kom ut och Ebba gick fram och frågade om hon ville reda ut bråket. Då var Tove lugn och snäll, och Ebbas tankar om att hon skulle slå Tove försvann. De bestämde att de skulle gå hem till Ebba för att prata ut. Och det ville Tove, så hon tog sin cykel och de promenerade hemåt. På vägen bad Ebba Tove om ursäkt för att hon hade knuffat henne, och stämningen blev bra. När de kom fram till Ebbas bostad visade hon Tove runt, för att de var i hennes nya lägenhet och Tove hade inte varit där innan. Så hon fick en liten tour. Hur som helst, när de var i badrummet verkade Tove inte imponerad och fällde en spydig kommentar i stil med att här finns ingenting att se. Och det var ju då störande för Ebba eftersom det var nyrenoverat och hon var väldigt glad för sitt badrum.
Jag tänker med Ebba då, som är i den åldern som hon är i, så var det kanske första lägenheten eller första renoverade lägenheten, första hemmet hon var väldigt stolt över. Så att inte för att det överhuvudtaget finns anledning till att bli arg över den kommentaren.
Nej, inte men... så här arg heller.
Nej.
Men hon sa i alla fall, här finns ingenting att se. Sen när hon skulle vända sig om och gå ut ur badrummet,
Tove,
så stod Ebba i dörröppningen. Och enligt Ebba så knuffade Tove Ebba med hennes axel i bröstkorgen. Du vet, om man kanske vänder sig snabbt och dunkar in sin axel i någons bröstkorg.
Hon är säkert trångt inne i det badrummet också.
Ja. Hon knuffar Ebba med sin axel i bröstkorgen, varpå att Ebba fäller Tove så att hon ramlar hårt rakt ner i golvet. Tove började sparka mot Ebba som fortfarande stod upp, så att Ebba satte sig gränsle över henne. Över magen eller bröstkorgen i den höjden.
Mm.
Hon mindes inte riktigt exakt hur hon satt. Tove sa, vad fan gör ni? Och satte sina händer runt Ebbas hals. Ebba svarade tillbaka med samma fråga. Och gjorde likadant och satte sina händer runt Toves hals och tryckte. Och under tiden detta hände i samma veva så tar Anna bort Toves händer från Ebbas hals. Och tryckte ner hennes armar i golvet. Och Tove var nog alltså fasthållen på badrumsgolvet. Ebba satt gränsle över hennes bröst medan hennes händer var i ett strypgrepp runt Toves hals. Och Anna tryckte ner Toves armar i golvet. Tove började hosta och ryckte till och hennes tunga hängde ut. Ebba blev förskräckt och flyttade sig från Tove. Det kom väsande ljud i någon minut. Sedan blev hon tyst.
Mm. Det är alltså Ebbas
version
av det som hände. Det är jättejobbigt att höra.
Ja, jättehemskt. Men vad Ebba sa under rättegången var att hon uppskattade till att hon hade haft sina händer runt Toves hals i 10 sekunder bara. På ett ungefär.
Mm.
Alex, hur lång tid tar det att strypa någon?
Att strypa någon, det beror ju på flera olika omständigheter. Det beror på kraft, det beror på hur man sitter, det beror på individen som du har strypt. Men under rättegången så tog rättsläkaren upp just den här frågan, eller blev tillfrågad här. Och hon svarade ganska så bra tycker jag, så jag tänkte jag skulle beskriva lite av det hon, av hur rättsläkaren uttryckte det under den här då rättegången. Så rättsläkaren säger då, för att strypa någon till att de avlider så krävs stadigt långvarigt tryck. Det ska inte vara kortvarigt, så att man liksom håller en kort stund och släpper, det räcker liksom inte.
Nej.
Och generellt sett så går en person som blir strypt då igenom fem olika faser. Och den första fasen då är andnöd och personen får panik och börjar ta kraftiga andetag och hjärtfrekvensen går upp, blodtrycket går upp. Och bara den här första fasen kan ta ungefär en minut upp till en minut och 20 sekunder. Och man säger ju också att för att komma åt muskulaturen som sitter så långt in ska man säga, i halsen för att du ska kunna stoppa lufttillförseln så krävs det ju ett rejält tryck.
Ja.
De musklerna är ganska så starka. Nästa fas, konvulsionsfasen. Den här fasen kan ta ungefär 2 minuter och det är också en ganska så lång tid. Jag kommer inte gå in närmare på exakt hur de andra faserna ser ut. Och i, det här, i just den här specifika situationen så satt Ebba på antingen Toves bröstkorg eller mage.
Mm.
Och det påverkar ju också Toves förmåga att kunna andas.
Mm.
Och det kan ju ha gjort att tiden har varit snabbare.
Mm.
Alltså att det har tagit kortare tid att strypa ihjäl Tove på grund av att hon satt på henne. Men det känns fortfarande inte som att vi pratar om sekunder. Och det känns ju inte trovärdigt utifrån de uppgifterna som rättsläkaren sa under själva rättegången.
Mm. Vad som skulle visa sig vara avgörande i rättegången var att en granne som bodde våningen under Ebba hade hört ett flertal dunsar från hennes lägenhet mitt i natten. Och det var alltså en far och son som var hemma då i den här lägenheten. De vittnade om att de var uppe sent då de höll på att göra yoghurt, alltså tillverka yoghurt, vilket pappan brukade göra och det tar ganska lång tid att göra det, så de var uppe sent. 02.40 kom den första dunsen tätt följt av flera andra ljud. Grannen gick därför upp och ringde på 2 gånger då de blev oroliga. Ingen öppnade. Men när de stod där utanför dörren så hörde de cirka 5-10 dunsar.
Så när detta hände så var det både pappan och sonen som stod utanför Ebbas lägenhet?
Sonen stod utanför lägenheten och pappan stod i dörren till sin egen lägenhet.
Ja, och han bodde under?
Ja.
Ja,
exakt.
Och jag utgår då ifrån att sonen är vuxen?
Ja, han är vuxen. Strax efteråt när de hade gått ner till sig själva igen för att ingen öppnade dörren hörde sonen vad han förmodade var sin granne i trappan, så han öppnade ytterdörren och träffade då Ebba. Han frågade självklart vad som pågick och hon sa att hennes kompis var full, hade trillat och spytt i lägenheten och att hon tog hand om henne. Hon sa att hennes mamma skulle komma och köra henne till McDonald's. Men vad hon egentligen skulle var då att gå ner och flytta Toves cykel så att det såg ut som att Tove hade lämnat lägenheten.
Ja, precis. För Tove tog med sig sin cykel när hon gick hem till Ebba. Och hon hade då antagligen parkerat den utanför Ebbas bostad.
Precis.
Så Ebba var på väg ut för att flytta hennes cykel.
Ja.
Ja, men det var inte det hon sa till grannen.
Nej, grannen tyckte att det var konstigt att hon hade bett sin mamma köra henne till McDonald's mitt i natten. Så att han erbjöd sig att köra henne istället. Vilket då hon sa ja till.
Vilken snäll granne.
Mm, verkligen. När de gick ut genom porten så såg grannen, eller då grannens son, en cykel som stod parkerad konstigt och frågade henne vem har ställt den där. Och då sa Ebba att det var hennes kompis. Grannen och Ebba körde till McDonald's och Ebba köpte då lite mat. Men grannen tyckte att påsen var väldigt liten, alltså för liten för att kunna mätta någon.
Mm-hmm.
Och han frågade henne om det, men då sa hon att nej, men min kompis kommer bli mätt på detta. Och när Ebba kom tillbaka då upp till lägenheten så säger hon att hon gav maten till Anna och att Anna åt den.
Mm-hmm.
Hon åt maten.
Och jag tänker här då, Detta är troligtvis efter att Tove har då blivit strypt.
Ja.
Ja. Och då är det ju märkligt att man ens har, att man ens kan äta någonting. Ja. Kan, alltså det känns ju jättekonstigt.
Ja. Så medan Anna åt gick Ebba ut och faktiskt flyttade cykeln till en gata i närheten av hennes egen adress. Hon tog sin bil och parkerade den vid huset.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ebba och Anna flyttade kroppen som de hade täckt med lakan och trätt på sopsäckar över. La kroppen i bilen och transporterade den sedan till ett skogsområde.
Så de var helt säkra på att Tove hade dött?
Ja.
Ja.
Ja, enligt Ebba. Det är ju hennes version.
Ja.
De hade pratat om vad de skulle göra. Och de var tvungna att göra sig av med Toves nycklar och mobil som Ebba då hade i sin ficka. Mobilen kastade hon i en sjö. De körde vidare och kastade nycklarna på ett annat ställe. Platsen där de la kroppen kände Ebba till för att hon hade varit där förut i det här området. För att hon brukade rida där i de här skogarna. Så hon visste att det fanns tät skog där. Och det tog dem lång tid att få kroppen dit de ville. Under rättegången så har då Ebba sagt att hon inte ville att Tove skulle ligga där ensam och ruttna och bli uppäten av djur. Hon sa också att hon hade själv velat bli kremerad om hon själv skulle dött. Så innan de åkte därifrån så tände Ebba eld på lakanet.
Alltså det här är så makabert så att det går liksom inte ens att förstå.
Tove hade sin jacka och väska i Ebbas lägenhet. Ebba tog sakerna och la dem i en säck och åkte och köpte någon brandfarlig vätska. Och det här är ju då på förmiddagen.
Dagen efter.
På söndagen. Hon körde till skogen och eldade upp jackan och väskan en bit ifrån kroppen. Hon gick till kroppen därefter och såg att Tove inte hade kremerat så som hon hade tänkt sig. Det var detta hon sa. Så hon hällde mer vätska på kroppen och tände eld på hennes kläder. Efter detta åkte hon till sin pappas gård för att rida, för det brukade hon göra varje söndag.
Mm, hon försökte följa sina rutiner.
Ja.
Ingen skulle se konstigt ut.
Ja.
Det är också så, det är intressant för att när mördare, om man nu kan säga så, ska gömma kroppar så är det ju oftast på platser som de själva känner till. Ju.
Exakt.
Platsen har någon form av relation till personen som för dit kroppen. Så att det är ganska intressant att det är då på den här, en plats som hon har en koppling till.
Ja. Så efter hon hade ridit då så åkte hon och träffade Anna. Och nu kommer Annas version som hon har berättat under rättegången. När Ebba, Anna och Tove kom till lägenheten efter att de hade varit på nöjet så gick Anna och la sig och somnade. Hon var uppe endast 2 gånger för att gå på toa. När hon för 3:e gången på natten vaknade efter att Ebba hade väckt henne så låg Tove död på golvet i hallen i ett lakan.
Okej.
Hon frågade inte vad som hade hänt. Hon var chockad och hon bara hjälpte till. Hon bara gjorde och inte vågade något annat än att bara hjälpa till.
Men fanns det någon grund till att hon skulle vara rädd för Ebba? Är det någonting som tyder på att Ebba och Anna har någon form av relation till varandra där Anna var rädd?
Nej, eller inte rädd. Läge? Men vi kommer komma in på andra svårigheter som Anna har personligen. Som kanske betyder någonting i detta sammanhanget.
Mm.
Och när de då kom till skogen berättar Anna att efter ett tag att hon hade varit med då i skogen när de försökte få ut kroppen i den här täta buskagen, snåren, skogen. Så sa hon att hon inte kunde mer. Och hon gick till bilen och satte sig och mådde skit. Och hon somnade i bilen. Hon vaknade till och såg att det lyste i skogen. Och det var då en brand som lyste upp i mörkret. Ebba kom tillbaka till bilen, satte på musik och så körde de därifrån. Ebba diggade till musiken, enligt Anna. De träffades sen på söndagskvällen och Ebba frågade hur Anna mådde. Hon sa att hon mådde så där och vände frågan tillbaka till Ebba. Enligt Anna sa Ebba att hon inte hade mått så här bra på länge. Anna sa att det var vid detta tillfället som hon fick reda på vad som hade hänt medan hon sov i lägenheten. Att Ebba hade puttat in Tove på toaletten och strypt henne. Och hon delade då även med sig av andra detaljer som vi inte kommer ta upp nu. För att det var jättehemskt.
Vi behöver inte ta upp sådana detaljer om det spelar någon roll för att förstå vad det är som har hänt. Mm. Men det stämmer ju inte helt överens med det som Ebba sa ju. För Ebba sa ju att Anna hade varit med i toaletten och hållit ner Tove.
Exakt, och det kommer vi också komma till. Mm. Men efter detta då så bestämde de vad de skulle säga. Så att de skulle säga likadant att Tove hade åkt hem från lägenheten.
Som man skulle ifrågasätta dem.
Exakt. Lite om Ebbas hobby kan man säga. Som hon har berättat om och har dykt upp under utredningen.
Ja, för det har betydelse för utredningen.
Ja, det har det. Mm. Att Ebba tycker säkert fortfarande om att läsa och skriva texter. Låttexter också. Och enligt henne googlar hon ofta efter nya böcker att läsa. Och googlingarna uppmärksammades under utredningen när de gick igenom hennes sökhistorik. Och de här titlarna och sökord som hon knappade in kan man ju diskutera. Här kommer några exempel på vad hon har sökt på. Smidigt bränna inne folk. En annan var, kan man dö av råttgift? En annan, hämnden på bästa vännen. Och branden på Kettilsgatan var bland annat några sökningar som hon har googlat på. Under rättegången förklarade hon att hämnden på bästa vännen sökte hon på efter att hon hade haft ett tjafs med en kompis. Den andra då, om branden, detta är väldigt intressant. Den sa hon att hon sökte på för att hon hade vänner som hade berättat om en brand på den här adressen och hon ville kolla upp vad det handlade om. Och surprise, surprise, så låg den här adressen nära Toves där någon hade eldat vid entrén.
Så att den adressen är inte Toves?
Nej, men det är närheten av
närheten.
Där branden faktiskt, eller försök till brand faktiskt hände.
Jag förstår.
Så att ja.
Och de här, vet man när de här sökningarna har...
Det har inte framkommit här, men man kan säkert ta reda på det. Mm. Men antagligen var det ju innan.
Mm.
Jag kan tänka mig att smidigt bränna inne folk innan och branden på Kettilsgatan var efter.
Ja, och det är själva branden då du pratar om.
Ja, ja, precis. Annas psykolog på BUP som hon hade gått till under ett tag berättade att hon hade, eller har fortfarande, hon lever ju också fortfarande, precis som Ebba, vissa svårigheter med inlärning, ADD. Hon har svårt att hantera många intryck, har ångest, rädd för att bli lämnad och hon tycker det är skönt när någon annan tar kommandot. Hon vågar inte stå upp för sig själv. Hon har då inlärningssvårigheter och hennes begåvningsprofil är under genomsnittet.
Mm. Jag förklarar kanske lite grann relationen Anna och Ebba emellan.
Ja. För om Ebba då är en lite mer dominant person, vilket jag tolkade som, så kommer Anna bara hänga på.
Mm. Precis, och då kommer hon ju också se upp till Ebba och kanske känna att hon vill göra Ebba nöjd och glad.
Ja, precis.
Vill vara en bra vän på det sättet som hon tänker att en bra vän är.
Ja. Tingsrätten ansåg dock inte att utredningen visade att Anna var så pass påverkad av Ebba att hon inte hade möjlighet att försöka få Ebba att sluta med det hon gjorde och att hennes möjlighet att tillkalla hjälp var flertaliga, bland annat när grannen knackade på eller ringde på och när Ebba åkte till McDonald's. Och hennes rörelsemönster har ju också visats på hennes mobil under natten när hon hävdade att hon sov. Och därav dömdes också Anna för mord. Fängelse på livstid, och det gjorde Ebba också.
Ja, och det här var en ganska så utdragen process.
Ja.
Så det stämmer att Anna har ju vid flera tillfällen kunnat avbryta, ta sig ur situationen,
ja.
Tänka om.
Ja.
Det är ingen känslomässig påverkan som gör att man i stunden gör någonting. Och sen så hade man kanske agerat annorlunda vanligtvis. Men här är det ju en utdragen och lång process.
Ja. Utredningen med den här, hon hade ju telefonen i fickan.
Mm.
Och då har de ju, vad heter det? Ritning av lägenheten, vad heter det?
Ja, ja, det är en ritning. Ja.
En ritning, ja. Ja. Och räknat ut avstånden och så. Och hur många steg det krävs för att gå till badrummet och tillbaka.
Ja.
Stämde ju inte överens med hennes historia. Hon har ju rört sig mycket mer de här klockslagen än vad hon säger att hon har gjort.
Ja, för det Anna sa, det var ju att hon sov under hela händelseförloppet, förutom att hon gick till toaletten vid två tillfällen. Ja. Och då ska hon inte ha upptäckt att någonting var konstigt eller fel, utgår jag från.
Mm.
Enligt hennes mobil, som polisen har tittat i, så visar rörelsemönstret att hon har rört sig mer.
Mycket mer.
Än det hon uppgav.
Ja. Exakt, de har liksom räknat ut att så här många steg krävs det för att gå till toan från där hon låg och så.
Ja, vilket ju innebär ju att hon inte kanske har varit helt ärlig med hur mycket hon faktiskt varit upp och rört sig. Mm. Eller hur länge hon faktiskt har sovit.
Ja. Och nu tänkte jag att vi ska gå igenom lite utdraget ur den sammanfattade domen. Och detta är inte ordagrant utan det är förenklat till en viss del vad tingsrätten kom fram till. Och de har funnit att de båda var skyldiga för åtalspunkterna. Och åtalspunkterna var mord, grovt gravfridsbrott och skadegörelse. Och det var endast Ebba som var åtalad för skadegörelse. Och detta på grund av branden, eldningsförsöket.
Där på Toves bostad innan. Och det blev skadegörelse, det blev alltså inte någon form av försök till mordbrand.
Nej, det blev skadegörelse.
Ja.
Och de målsägandena som har yrkat skadestånd har i huvudsak tilldömts skadestånd. Och det är då familjemedlemmar och pojkvännen.
Ja.
När det gäller åtalet för mord så har tingsrätten funnit att Ebba har agerat med avsiktsuppsåt och Anna med insiktsuppsåt. Och vad betyder då detta? Det betyder att avsiktsuppsåt i det här fallet då innebär att Ebba agerade med avsikt, alltså att hon visste vad handlingen skulle leda till. Hon hade en avsikt med det hon gjorde. Insiktsuppsåt betyder att Anna borde ha insett att Tove inte kunde försvara sig när hon höll fast hennes armar medan Ebba ströp henne. Risken att Tove skulle dö på grund av detta var uppenbar, så hon borde ha insett att det var så som skulle ske.
Och vilket hon troligtvis gjorde, men gjorde det ändå.
Ja.
Därför blev hon ju dömd också.
Precis.
Och en liten detalj här då, det är ju att tingsrätten har kommit fram till att den historien som Anna ger att hon låg och sov inte stämmer. Utan man har kommit fram till att Anna var med när Tove ströps och höll fast Tove.
Ja.
Man har kommit fram till att det Ebba berättade faktiskt är det som har hänt.
Ja. Kommer komma till det också.
Sorry,
strax. Yeah. Ingen fara.
Jag
älskar tydligheten.
Yeah.
Så båda två fick alltså livstidsfängelse. Och den avgörande bevisningen har till största delen varit rättsläkarens utlåtande angående de skador som Tove hade. Och kvävning genom strypning var dödsorsaken. Och där har hon också utförligt förklarat de olika skeden och skador som uppkommer vid strypning och utifrån Toves skadebild på hennes hals att de måste ha skett med betydande kraft.
Mm.
Och något utrymme för någon annan dödsorsak har enligt tingsrätten inte funnits. Grannens vittnesmål var centralt för rättegången. Tidpunkten för ljuden de hörde stämmer överens med tidpunkten för Toves död. Ebbas berättelse om att Anna höll i Toves armar i samband med strypningen stämmer överens med att Tove inte hade något främmande DNA under sina naglar, vilket hon hade fått om hon kunde försvara sig själv, det vill säga avvärjningsskador eller då riva, klösa, slå någon. Uppgifter som Anna lämnat om att hon själv inte medverkat och plötsligt funnit Tove inlindad i ett lakan har tingsrätten inte beaktat utan ansett att uppgifterna endast är en efterhandskonstruktion. Stor betydelse hade också polisens tekniska undersökning som visade rörelseförloppet. Tingsrätten anser att gravfridsbrottet är grovt och Toves kropp forslats bort för att undanröja bevis. Toves familj har överklagat den ena domen angående skadestånd för att Ebba dömdes att betala 110 000 kronor i skadestånd och Anna dömdes att betala 130 000. Och de vill att Ebba ska betala lika mycket som Anna. Både Anna och Ebba har överklagat sina domar och hovrätten kommer ta upp fallet inom kort. Det var först beräknat att sätta igång i mitten av juni, alltså snart från då vi spelar in. Men åklagaren har begärt att den ska skjutas upp för han behöver mer tid på sig. Så det kommer troligtvis att börja i juli månad.
Ja, det här var ju ett väldigt hemskt fall.
Mm.
Och vi känner med hennes familj. Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste kännas och vad är deras skor just nu efter allting de har gått igenom.
Ja.
Och vad de troligtvis fortfarande går igenom. För er som vill så finns det en minnesfond i Toves namn hos FC Vetlanda Dam. Däremot så vet jag inte exakt hur man når fram till dem så ni får själva söka upp det här.
Mm.
Och vi kommer ju såklart att uppdatera er efter hovrätten, domen där har fallit. Så kommer vi återkomma för att berätta vad det är som har hänt. Och vår förhoppning är ju att domen fastställs.
Mm.
Och att Ebbas skadestånd höjs.
Ja.
Åtminstone detsamma.
Mm.
Sen får jag ju bara säga alltså skadestånden i Sverige.
Ja, det är ett skämt.
Alltså 110 000. Alltså det är ju liksom...
Detta är för föräldrarna, syskon och pojkvän.
Alltså det är inte okej.
Okay. Hela summan ska delas på... Alltså sen vill man inte ha pengarna. Det är bara ett liksom...
I know. Jag vet, men de sätter ändå en summa på detta.
Ja,
och summan på detta är 110 000. Toves familj och hennes nära anhöriga, de vill inte ha, det är ingen som vill ha pengar efter en sån här händelse. Det har inte med det att göra överhuvudtaget. Men att man ens kan sätta den låga siffran. Och jag vet ju redan, och det vet vi ju redan, att det är de här nivåerna det ligger på. Det här är ingen liksom nyhet.
Nej.
Men det är fortfarande lika tråkigt varje gång man läser det, varje gång man ser det. För att det känns ju bara som en jävla... ett skämt.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Håll utkik efter kommande, för nu är vi faktiskt tillbaka. Men vi vill ändå avsluta med att säga att Tove finns i våra tankar. Hej då. Bye.
Tove.
Gud vad basig min röst är.
Så bra.
Jag kanske ska gå ut oftare och vara ute till 4 på morgonen och sen spela in.
Whisky tango.
Jag har en sån whisky röst.
Det är whisky tango förberedelser.
Och jag
för åldern.
Oh my. Jag har blivit whisky tango.
Ja.
Oh my god. Jag dricker inte ens whisky.
Du var en whisky tango
igår. Det var ju faktiskt. Den här lilla ynglingar.
Ja.
There was me 40 years old just trying to keep up with the zombie dance and going on in the club. Riktigt sjukt.
Hilarious.
Hilarious. Okej, okay, en ny klappa och sen så tar vi det som kommer efter musiken.
Mm. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!